Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Trädgårdssnack.
Ja, då är vi åter tillbaka ut i trädgårdslandet och Annika Sjölin med min vänstra sida och Västra Frölunda stolthet höll jag på att säga, eller i varje fall Göteborgs, alltså västkusten, Magnus ifrån Flyging Plantshop. Hallå igen.
Tack så mycket.
Ja, alltså vilken är liksom egentligen, om vi ska vara geografiskt korrekta, Magnus? Var du alltså var någonstans uppe i denna...
Var i Göte, ja, tänker, ja, du? Alltså precis. Det är ju östra stadsdelarna, ja, okay, som jag har haft min uppväxt och alltihopa. Ja, okay. Så att det är inte riktigt, Frölunda är ju ändå, då får man ju åka...
Om vi är mer specifika med den östra delarna, gator, stadsdelar. Alltså
Björkekär.
Björkekär, ja. Taget. Det känner du till, Annika?
Absolut inte.
Nej.
Göteborgs botaniska trädgård, ja.
Ja, precis. Det har varit, ja, som turist ibland, eller?
Ja, just det.
Ja, bara en sån sak. Ja, det som är inte är värt att veta om magnolier, det är inte värt att veta när det gäller Magnus. Alltså, vi har varit i detta programmet tidigare och pratat magnolier. Vad är det som är så fint, om du ska sammanfatta liksom ett par korta ord, Magnus?
Att det är en unikt spännande växt som då har funnits på jorden så länge. Då. Det är oftast något man relaterar till 100 miljoner år. Och att den har haft en väldigt liten utveckling och att de är kvar då. De står i Kina, de står i Japan och de är i USA. Och det innebär att vi har inga automatiskt i Europa överhuvudtaget, utan då är de införda och det skapar en fascination.
Mm. Oh, vilken införsäljning, Magnus. Jag blev sugen på att skaffa mig en stor magnolia ute i trädgården om jag hade haft plats.
Ja, men tänk dig där att man är kines och så helt plötsligt går man på ett nytt ställe och så, oj, 1989, där hittar man en magnolia som man inte visste om fanns. Mm. Ja, de som bor där vet ju att den finns, för de har ju sett den alltid, men de visste inte att den var ovanlig, så de har inte sagt något till oss andra. Sådana saker är fascinerande.
Är det så? Alltså
att jajamän. Vi hittar fortfarande en del nya varianter som då kan tillföra nya egenskaper i blomningstider, blomfärger som, och det skapar ju en fascination, tycker jag, hos
växten. Så det är nog forntidens absoluta nästintill, alltså?
Ja, alltså de är ju före de flygande insekterna, för den är skalbaggepollinerad. Okay. Så att innan liksom det fanns någonting som kunde flaxa runt då, som en fjäril eller en bi eller humla då, utan, och det räknas alltid då, barrväxter och de här magnolierna räknas som de mest primitiva i naturen då.
Finns det någon sån här spår av någon magnolia, du som är så här magnolieforskare, då låter ju som... Men alltså, finns det några spår, som första spåren som man kan hitta liksom ifrån?
Ja, de finns ju i fossil och de är ju konstaterat liksom, och idag bygger man ju faktiskt upp en divonträdgård där då, om man kan sina sån här krita, trias och djura och allt vad de heter. Mm. Så i Tyskland har man anlagt en del divonträdgårdar och då hamnar tulpanträd, magnolier och en hel del barrväxter i dem, just för att de har en primitiv byggnad och är liksom kvar som en rest, kan man säga. Därför är det ju fascinerande att man då som nästan tar in det som en nyhet när de alltid har varit där.
Men nu, om man nu då som glad magnolia-amatör då ska kasta sig rakt ut i detta virvar av blomster, alltså var skulle man börja någonstans? Ska vi få något tips, Magnus?
Jag tycker ju faktiskt att det vi säljer idag är väldigt stabila, bra grejer för den vanliga hemträdgårdsägaren, samtidigt som det kan kittla nerven hos den som har hållit på ett tag. De vi säljer mest av, de är lättodlade, tacksamma, klara rätt så stora toleransnivåer på solskugga och vind och liknande. Men inom gruppen finns det sådana som är riktigt, riktigt kinkiga, så vill man gå upp ett pinnhål så går det.
Ja, ja. Den här du pratade om, den som de upptäckte slutet av 89 där, liksom, alltså, går den att köpa i butik idag?
I Sverige är den lite svår att köpa då, men... Ja, jag och en kompis, eller det är egentligen han mest, Erland. Vi försöker ju korsa fram, det som är intressant med denna 89-ans upptäck är ju att den blommar vid ung ålder och det gör ju att det här blomning snabbt är ju någonting som man gärna vill ha med som magnolia. För det här att jag själv då plockar frön och så tänker man om 25 år så kommer den här nog blomma, så får jag se vad det är. Det är inte alla som vill ha den framförhållningen. gången. Och då försöker vi få in egenskaper från de här lite mindre lättodlade tacksamma magnolierna.
Om vi nu ska namedroppa, vad heter den här 89 som du kallar den?
Magnolia sinostilata.
Alltså den.
Ja. Den känner du till.
Absolut.
Jingning heter den ju egentligen, för det är Chinatown då.
Vad sa du?
Jingning. Och det är ju det kinesiska namnet på, om man översätter det direkt så blir det Chinatown och det botaniska namnet till sinostilata.
Ja. Just en sån. Och tålamod är ju någonting som alltså, jag märker ju att det är någonting som du pratar så här 25-30 års perspektiv. Inte så kanske som undertecknas som lite mer av trädgårdsvärldens fast food kille.
Ja, vi är olika.
Ja.
Men vi får lov att vara med allihopa.
Ja, precis.
Så om vi då skulle, om vi skulle försöka hitta på någon som du skulle kunna få tag i då. Ja. Alltså har du någon magnolia?
Nej, aldrig haft.
Nej.
Jag har inte haft en, alltså jag har gått och tittat på de som är duktiga.
Alnarp,
jag åker bort till Alnarp så tittar jag på magnolia där borta. Mm. Punkt. Och så åker jag ibland kanske till Sofiero också och kollar på lite magnolier. Mm. Och Lundagård.
Mm.
Där, de är duktiga på det.
Ja, de är vackra där alla studenterna sjunger så vanligtvis.
Just det.
Men alltså, där har vi ett jättedilemma, för att det är ju det här att den som är den kända magnolian är den som man sjunger framför.
Ja.
Och den är ju, det är ju en fransman som har korsat fram den då,
början
1800-talet. Så att den är ju inte så, den är inte så gammal och den är inte friväxande, utan det är ju en korsningshybrid då. Och så har man valt den, och då är den signifikativ, precis som en lila rhododendron är liksom ursprung. Men de är ju sällan det.
Nej.
Så det är väldigt svårt att sälja någon annan magnolia än den som man sjunger framför. Mm. Och den är inte mest lättodlad. Den är lite kinkigare än en handfull andra. Susan, Dr. Merrill, Leonard Messel som vi säljer av.
Doftande magnolier, det sitter jag och funderar på. Det är som blommor, så vill man gärna ha lite doft. Finns det sådana?
Det gör det naturligtvis. En del är ju lite diskret doftande, men det är ju att doften hänger ju egentligen ihop med flygande insekter. Nu ska jag imponera på någon som håller på att flaxa förbi, liksom en skalbagge som löper mellan träd, inte lika intresserad av doftämnena. Mm. Så det hänger ihop lite med pollineringen, att vissa har utvecklat detta på senare år, så där är några varianter som doftar, men det är nog inte för våran räkning som de doftar.
Så här, kom och ta mig! Det är kärlekens mirakel, lite så.
Ja, definitivt.
Ja, något vis.
Vet du förresten om kärlek? Alltså vi ska prata kärlek om ett par veckor, då ska Magnus hänga med igen. Alltså, vi pratar om flickor, pojkar och sex alltihopa. Okay. Hur lockade kan inte det vara för vissa?
Uff, nu blir jag lite rosig om sin.
Blev du det? Liksom. Men det var inte meningen.
Så vi pratar om blommor och bin. Jag kommer ihåg när en biologilärare skulle ha sex och samlevnad när jag gick på högstadiet i Ulricehamn. Herregud, alltså.
Det var svårt för honom.
Alltså, han var en jätteduktig biolog liksom. Men när han skulle sätta på en kondom på ett provrör och det liksom,
det var svårt.
Det var väldigt jobbigt, kan jag säga.
Ja.
Men det är ändå ett familjeprogram där vi kommer i ett senare program prata om lite mer på det här. Vi vänder blad, som kungen sa, beskära magnolier.
Mm.
Hur gör man? Alltså jag gissar, för nu är vi i den här tiden, säsongen är ju slut visserligen, men ändå.
I Sverige har vi ju så pass svalt klimat, så väljer man de här vanligaste magnolierna vi säljer mest av, så brukar inte beskärning inträffa de 15-20 första åren. Nu har det kommit på marknaden lite mer kraftigväxande magnolier som kanske har lite andra färger, som man kan bli tvingad att klippa för de blir lite för stora på sin växtplats, och det är alltid okej. Det handlar ju om att gestalta sin trädgård, men man ska ju alltid klippa med viss kunskap, alltså inte bara fara ut och med sitt nya verktyg som kan göra allt och meja ner dem, utan jag tycker ändå man ska ha en viss respekt.
Är du inne på någon slags såg då? Alltså röjsåg eller så i kronan?
Jag har sett tigersågar för reklam, liksom hur de mejar ner allting, så att jag tycker ändå en vanlig...
Smärtar det era trädgårdshjärtan när ni ser så? Alltså, lite den, alltså...
Förfärliga beskärningar.
Ja.
Jag blir ofta alltså, inte så ledsen och växtens vägnar när det är illa gjort. Men sen om man beskär just för att man ska få plats med en växt som man gärna vill ha i sin trädgård, alltså, det är ju lite annorlunda.
Och sen kan man inte propagera för att säga att nej, det här ska aldrig klippas, så fungerar det inte, utan en viss formning. Jag tycker det är respekt när folk bor kvar länge i sina hus, och då kanske man får tänka sig att forma både fruktträd och rhododendron och magnolier, och då har den ingen särställning på det viset. Utan,
men skulle du göra det?
Nej, jag gör det gärna under JAS. Det är ju det här att de har lite sämre läkförmåga, och det gör ju det att det är bra att ha en rejäl bladmassa i plantorna man beskär, och att den finns kvar, en del bladmassa som hjälper till att läka de snitten man gör.
Men vad är den värsta beskärningen som nu har kommit ut i någons trädgård och ska konsultera, alltså Magnus och Annika?
Alltså om man inte säger, jag vet en bostadsrättsförening som hade en vaktmästare som höll undan frukten i 30 år på ett plommonträd, för han klippte av alla blomskotten. Och sen då när han hade gått i pension, så 2 år efter, så var det många som sa, oj vilka fina plommon här är. Och det är klart att han klippte ju, hans syfte var ju naturligtvis inte att ge folk, han ville nog inte kratta plommon, och kanske gjorde det med vilje, eller också så kunde han inte alls.
Han var dum i huvudet.
Nej, han kanske var väldigt listig. Ja. Han ville inte ha jobbet med att kratta plommor.
Ja, men det är lite roligt hur olika seende och olika idéer man kan ha. Jag tycker man kan klippa in en magnoliagren och ha den inne i en vas och sånt här. Och då gör man ju en form av ansning, beskärning under löpande gång. Så att man kanske inte behöver ha det där att man brottar ner dem helt och hållet. Utan man gör en slags gallring då.
Ja, för det viktiga som du säger tycker jag är just att man måste ha bladmassa kvar, för att det är så trädet liksom skapar sin energi, och de måste ha någonting kvar. Så de här radikala beskärningarna när man skär in jättemycket, så det är inte, alltså en stympning liksom på en sån växt, alltså det kan ju inte bli bra, utan du måste ha någonting som kan, alltså något maskineri där som kan köra runt näringen.
Ja, en del ser det ju bara som att man ska vara rationell, och det där är väl inte
medelålders män med motorsåg fördom eller?
Nej, jag vet inte. Nej.
Det finns en del resoluta kvinnor också, skulle jag vilja säga. Så att, nej, men just det här att man kanske, ja, man är lite försiktigare, just att en planta överlever är liksom inte okej för att man har gjort sitt jobb rätt. Men har man skapat den upplevelsen man själv vill ha när man fikar i sin trädgård, så är det ju alltid okej för en själv.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men den här beskärningen, alltså JAS nämner vi, alltså är det JAS-perioden som gäller för en beskärning av en magnolia, eller ännu senare, eller?
Alltså den är inte någon riktig blödare, så att den har inte någon sån period när man egentligen inte behöver klippa den alls. Man ska inte klippa när det är extremt kallt ute, för då kan det frysa i grenarna och de snitten man orsakar då. Men annars så finns det ingen riktig sån utpräglad period. Det finns ju folk som tar över fastigheter, eller man vill flytta sin planta och sånt här, och då blir man tvingad att beskära vid en felaktig tidpunkt. Men om plantan själv fick välja och ha sin, så hade ju säkert JAS varit en väldigt lämplig period.
Man kan köpa färdiga magnolia buskar och träd hos er på plantfoppen, men alltså jag sitter och funderar, skulle man kunna plantera magnoliafrön, alltså precis som vi går och plockar fröpåsar på den lokala planthandeln?
Lång framförhållning, ja.
Ja, det kan man naturligtvis. Det är ju så att många ser aldrig någon fröställning på magnolian, och det beror ju på att de flesta sorterna vi har är hybrider, vilket gör att de inte sätter frön. Tittar man på sådana som växer vilda i naturen, så sätter de alltid stora frökottar, som vi kallar dem kott. De kan ha lite olika form och färg, från mörkrött till brandgult, och inne i där lurar det då ett frö som börjar ploppa fram, och det tycker ju både ekorrar och fåglar om, så de kan ju sprida dem. Men då kan man alltså på hösten plocka de här kottarna, extrahera ut fröna, lägga dem i lite torvmull i kylskåpet. Inte alla i ens hushåll.
I kylskåpet?
Som, ja, det är inte alla i hushållet som... ibland får man för stor avdelning i kylskåpet.
Oj, så, har pappa så, kommit med en ny müsli här?
Nej, och sen på våren, det är ju det att de är rätt frostkänsliga. Fröna är tjocka och de har mycket frövita. Så sår man dem på hösten så är det ju det där att både sorka, ruttning och lite sånt som kan inträffa samtidigt som de är lite gnälliga och känsliga för torka. Ja, ja. Så därför lägger man dem gärna i lite vitmossa eller i torrmull och i en liten plastpåse.
Har du testat det här själv, Magnus? Eller? Alltså, tagit från fröer och
ja, planterat? Sen 86 har jag väl sår jag alltid några tusen sådär bara som hobby.
Har någon lyckats?
Ja. Varje år, det är massvis. Jag sår ju upp sådana som jag ska ympa andra individer på, och jag sår upp sådana som jag gärna vill se då när jag har korsat kanske ett par olika och se vad de blir.
Tycker frun att det blir lite mycket magnolia ibland, eller handen på hjärtat, Magnus?
Lite mycket växter överhuvudtaget kan man.
Det är nu du kommer ut i den här magnolia-morasen,
ja.
När du ställer en sån fråga, för du, om du bara anade vad Magnus gör med magnolia.
Men vad har du för försvarstalen och säger, nej men inte en till, Magnus?
När hon har resignerat där kan man väl säga, det, hon har blivit avtrubbad och tycker väl kanske det är lite kul ändå när de väl blommar, så att det, vi har väl förenat oss i den delen.
Men om du smäcker ut så många, men hur många så på ett år, om du slänger ut ett par hundra frön, liksom, hur många av dem tror du kan överleva och bli någonting av?
Man har rätt så bra grobarhet i, man sållar ju bort i dåliga. Det är väl det att vi försöker ju samla frön på sådana som är lite svårare, och där får man inte alltid så mycket grobart frö, men det kan gro 70-90% och kanske 90-100 nästan på vissa av de mest lättodlade, men det är ju samma för alla, så att då är de ju vanligare på marknaden.
Det låter som att du har en veritabel skog där hemma.
Ja, det har jag ju, de är ju alltid på väg i kapp, men jag har ju också en vass såg och bra sekatör, så jag gallrar ju i det.
Men hur många, alltså man nu skulle bara slå en uppslagsbok, hur många olika sorters magnolia finns det där ute idag som är kända?
Alltså arterna är inte så väldigt många, alltså det är de som växer vilda i naturen på olika ställen, där det är en 5-8 stycken i USA och en 4-5 stycken i Japan, och så är det flest i Kina då. Sen rör de ju sig in i tropiska, halvtropiska områden, sådana vi inte kan ha. Men sen då det här med farbröder och tante som tittar på imponerande blommor och tussar ihop dem för att skapa nya, det är ju där den stora mängden uppstår egentligen. Så där är ju arboretum ute i Europa, i Belgien framförallt, där man uppger att man har 800-1000 olika namnade sorter, och i magnoliaskogen i Alnarp som man kan besöka själv som besökare om man går runt i parken, där har vi ju planterat ut 1240 korsningar då. Shit. Nya grejer som då ska ge en ny blomning i olika storlekar i olika färger som vi hoppas kan bli framtidens magnolia.
Men det som, om vi ska hoppa ner i den här vardagen som vi har på plantskolan, så har vi väl, vad har vi, 10-15 olika?
10-15 stycken,
ja,
har vi.
Som man kan välja med, och det räcker ju för de allra flesta. Alltså att bara försöka välja bland dem. Och då kan man ju tänka sig att om man nu skulle vara magnoliafrälst och vill ha lite fler magnolier, om man nu skulle sprida ut blomningen, vad skulle vi säga till dem? För det är ju ändå så att blomman är väl det som är liksom hänförande på magnolia. Sen växtsättet och så är kanske inte...
Man kan ju använda trädgården där det är magnolier som vill stå nästan i hel skugga eller väldigt vindskyddat, och det är de riktigt storbladiga sorterna, helikoptermagnolian och paraplymagnolian och sånt.
Men
där.
Men junimagnolia då?
Ja, det är samma
för
där.
För den brukar vi ju ha.
Ja, den har ju 40-60 cm långa blad och är lite sån där som helikopterblad högst upp på en gren, och fantastiska blommor i juni månad. Ja, den heter ju junimagnolia för att den blommar i juni. Mm. Men det där är ju sådana som blommar i juli, augusti också. Så att det är inte slut där. Utan de första växer ju till liv någon gång i mars. Ibland för tidigt för våra nattfrost, eftersom blomman är lite frostkänslig då.
Och det är väl det är då man kommer in på sånt som är praktiskt. Alltså om man nu vill ha en magnolia och den blommar tidigt. Så det här med, när vi säger skyddat läge, det har ju en betydelse för sådana saker. Alltså är det ett skyddat läge, då kanske man har mindre besvär av den här sena frosten som kan förstöra blommorna. Och så. Och då kan det just vara en fördel att tänka först, var ska jag plantera min magnolia?
Vad är för typ av jord vi pratar om för en optimal magnoliaplantering?
Ja, det beror på om man googlar det eller om man frågar mig.
Frågar man dig då?
Vi frågar dig och så får jag höra om jag har samma
frågar
åsikt.
Man mig så är det ju så att eftersom det är en gammal växt så har de en rätt primitiv konstruktion på roten också. Och det är rätt så köttiga rötter så de tränger fram väldigt dåligt i packade tunga jordar. Och de tycker inte om de riktigt sandiga jordarna för de håller för lite mat. Så att en mathållande jord, alltså en lite fetare kompostliknande jord med högt innehåll av kompost, kogödsel, gräsklipp eller att man köper då en bra plantjord, blandar den med barkmylla och kogödsel, det är ju väldigt optimalt.
Så luckor, näringsrik, väldränning. Alltså det är det jag ofta håller på att tjata om. Så det låter ju som att vi är väldigt röra
eniga. Men den unga lilla magnolian som man då sätter ut där och planterar ut. Mm. Vad pratar vi om för utrymme om man nu tänker att det här ska liksom på sikt kunna bli en rejäl pjäs? Alltså hur mycket ska man planera för?
Alltså du tänker gräva... Alltså,
både gräva djupet och gräva ner och framförallt själva ytan man ska räkna att den, när den väl är fullvuxen.
För där är ju så olika storlekar på magnolier när de blir vuxna också.
De är rätt bra att samplantera. Dess rotsystem gör ju att de är väldigt mycket kompisar med lökväxter och mycket perenner. Så den behöver inte stå som ett UFO ute i ett öppet område. Nej, utan den går väldigt bra att samplantera med många saker. Men det är klart, satt jag forsythia spirea magnolia så kanske jag tänker mig att gräva bort forsythian och spirean eller hålla tillbaka dem och släppa fram magnolian på sikt då. Men den går utmärkt att kombinera med ett flertal växter.
Men platsen beror ju på vilken magnolia du satsar på. Så det får man nästa fråga när man är hos oss. Just, blir detta en magnolia som är 15 meter hög eller blir det en magnolia som kanske blir 2-3 meter hög? För det finns ju
och lite olika varianter. Vi tillverkar ju sådana på stam då eftersom folk tror ju att de kommer in och väljer en IKEA-möbel. Jag ska ha en rockhängare, den ska vara ett liten stam och sen en liten krona. Och då har vi ju sådana att sälja. Sen att de inte är uppfunna för att vara på det viset innebär ju att man får hålla på och jobba lite med dem. Men där har man ju också just den här, man vill ha upplevelsen av den här lite stora, rejäla blomman då. Det fungerar.
Och sen är det nog tidsaspekten för många också. Ja. Att då köper man liksom den här färdiga som vi lite ironiskt kallar rockhängare då. Men då har man liksom en färdig grej och så tänker man nog inte 25 år framåt utan den här färdiga grejen ska man ha nu med detsamma och så tänker man kanske att men den kan ju vara fin i några år. Så, ja. Och då passar ju den nog bra.
Ja, jag tror det som med alla växter, alltså det i och med att det lever så fortsätter det att utvecklas och antingen utvecklar man ju själv sitt seende eller också så formar man ju sin trädgård efter hur man är som person. Så att jag tycker det fungerar alldeles utmärkt, utan det är som med allting, det handlar om val egentligen.
Då är det jättemånga som alltså har hört av sig just nu medan vi sitter här och pratar och frågar vem vill ha sina rötter där? Annika Schelin.
Du driver med mig.
Ja. Oj, det som blinkar vanligt. På hela ljussorgen här med, på telefonväxeln. Svara.
Ja, jag svarar. Jag tänker mig som sällskap, lite det du var inne på Magnus, alltså sällskap till en magnolia som står i lite så lätt skugga. Ja, och då kanske man vill ha någonting som kryper lite nära marken men som ändå täcker in. Så därför tänker jag mig en växt som skulle kunna bo där och då är jag inne på en röd sockblomma. Den har inte heller någonting emot den här jorden då som magnolian står i och den kan bli lite lätt skuggad av magnolian och det som är runt omkring.
Lite trevligt sällskap för magnolian.
Ja, och jag gillar ju, alltså om jag nu skulle ha en magnolia så hade jag nog inte heller satt den mitt i gräsmattan utan sällskap eller så, utan jag hade ju gärna puttat in den i någon slags miljö. Så då får den här sockblomman tjänstgöra som någon slags golv under hela magnolian skulle jag vilja säga. Och då är den ju bra, för att om du då planterar din magnolia och så sätter du den här röda sockblomman en bit ifrån din planterade magnolia, så kan sockblomman så småningom vandra lite snällt och vänligt in mot magnolian. Så man behöver liksom inte sätta dem kloss upp på varandra, utan det kan sköta sig själv så småningom. De gör det själv.
Men om man ska beskriva den här lilla röda sockblomman, ja, för de som aldrig sett den.
Ja, det är lite synd om dem som aldrig har sett den. Den har ett förtjusande blad som är nästan lite så rödbrokigt och som skiftar över säsongen. Den är, tänk dig, en bladmassa som är sådär 20 centimeter ovanför marken och som sitter väldigt länge för att vara en perenn växt, så är bladen där länge. Det är en fördel, för då blir det inte så mycket ogräs som hoppar dit där. Och sen får den då en fantastisk söt blomma som ser ut som en liten kaspermössa. Och själva den här kaspermössan då, vet du vad det är för någonting sån med plockor där ute?
Ja,
du ser lite frågan ut.
Men narr ungefär, så
ja. Narr heter han. Ja, just det, en narrmössa. Ja. Och de får man titta nära på. Det är inte en sån, den är inte som magnolian så att den skriker på uppmärksamhet, utan det är snarare så att man får lägga sig ner och titta på den då. Och de kommer ganska tidigt på våren.
Klipper ner den, gör man?
Ja, det kan man göra, men inte förrän, alltså, om vi nu har den här röda sockblomman nu, så är den fortfarande fin vanligtvis. Nu. Så att den låter jag helt enkelt vara, så för det skrafset som eventuellt ramlar av där vid årsskiftet någonstans eller så, ligga kvar. Och sen så står där lite spret på våren, och då klipper jag det innan blommorna börjar komma upp, för annars klipper du blommorna då. Så om du sätter dem så ungefär med 30-40 centimeter från mitten på en planta till mitten på nästa, och gärna många.
Men vi pratar ju om den röda, men den finns ju i vitt och rosa. Ja. Ibland är folk så färgkänsliga att man kommer med en hel färgkarta. Sockblomman är ju bra till snitt. Bladverket står väldigt fint om man gör en liten sån där prydlig bikett och går in med, som man får plantera en magnolia till. Ja. Så att det är ju ett exempel på användningsområden av de växterna man faktiskt odlar.
Du gillar den också?
Jag tycker om sockblommor. Ja. Jag har varit drabbats av det. Nej, vi ska inte prata om vad jag drabbats av inom växt.
Nej, för att det mesta tror jag. Fast det drabbar inte.
Finns det någon sån här AA för magnoliamissbrukare?
Ja, man brukar ringa en medlem, en vän, som skyndsamt komma till.
Har det gått en hel vecka sedan jag odlade en magnolia sist? Jättebra. Och det är kul med magnolia, men vad kul att göra nu den här tiden på året. Men det är ju lite den första frosten har varit där, och det är lite små krispigt kallt sådär på morgon och kväll.
Använd nu alla löv och kratta in över sånt som är känsligt.
Ja, men jag vet att jag kan leverera till er, för ni brukar åka runt och samla. Alltså,
istället för lövsamlandet har redan börjat.
Ja, en flaska vin, nej, utan komma en säck med löv.
Gärna ek och boklöv. Sånt som liksom, de håller länge. De är vi väldigt förtjusta i. Och hälla ut då på saker som ska skyddas lite. Fint, så in bland rhododendron, rötter och sånt, in med det där. De har liksom såna rötter ganska ytligt och sådär. Så bladen gör nytta. Och giter man inte det eller inte har något behov av det, vet jag inte vem som inte skulle ha behov av det, men om man inte har det så kan man käckt ta fram sin gräsklippare och klippa över hela gräsmattan på hög höjd. Då finfördelar man de här, och så blir det som en gratis mulchning av gräsmattan.
Jag lövar att jag ska göra det.
Du är så vitsig.
Ja. Det kommer bara liksom, så fort Magnus kommer in så blir det plötsligt.
Ja, det är härligt att känna att man inspirerar så. Ja.
Men du, alltså, skönheter och primadonner då?
Det blir det nästa vecka. Nej, vänta, om 14 dagar. Ja, förlåt, det. Nästa vecka säger jag. Men om 14 dagar så blir det om skönheter och primadonner.
Kan vi utveckla lite?
Ja, alltså sådana i ögonen fallande, lite lätt skrikiga. Alltså tänk dig, inget ont om Sara Leander och de här. Alltså,
men
de
som liksom,
ja, precis. Ja. Någon som skriker på uppmärksamhet och som kan vara urtjusig. Så inte de här vanliga som liksom spireator som man kanske använder för att den är bra. Och, så, utan, lite
är det
mer
mig
så.
Du beskriver du? Eller är det blomma?
Spireator? Ja.
Trädgårdssnack.